det har hänt mycket i veckan på bostads- och fastighetsområdet. Boverket, de har kommit med en ny rapport som de själva har initierat. Hur vanligt är det egentligen? Och vad är egentligen kontexten? Fastighetsägarna, de har kommit med en debattartikel om att det kollektiva förhandlingssystemet är vid vägs ände. Varför tycker de det och håller vår expertkommentator med? Timbro, de har släppt en rapport där de jämför hyresmarknaderna i Stockholm och Helsingfors. Intressant att det går så snabbt att få en lägenhet i Helsingfors men tar lång tid i Sverige. Och sen har det kommit ett par rapporter om nyproduktionen. Vi ska höra vad de egentligen har kommit fram till. Varmt välkommen till Bopolpodden, till det senaste som har hänt under veckan. Alldeles strax så får du träffa vår expertkommentator Lennart Weiss. Själv heter jag Anna Bellman. Och vi börjar veckans Aktuellt med att Boverket har kommit med en ny rapport eller en idéskiss som de själva kallar det för. Det här kan sägas vara ett inlägg i debatten om den sociala bostadspolitiken. Och då ska vi börja med att säga att Boverket själva har tagit initiativet till att göra den här rapporten, vilket alltså inte är ett uppdrag som de har fått ifrån politiken. Och det här ser Hyresgästföreningen väldigt kritiskt på, att alltså myndigheten självständigt har gjort det här. Lennart Weiss, så om vi ska börja just med den biten, hur ovanligt är det att en myndighet på eget bevåg gör en rapport på det här sättet?
Det är väldigt ovanligt att Boverket gör det. De har ju under, jag kan säga fram till idag, egentligen iakttagit en strikt myndighetsroll där de har agerat på regeringens uppdrag. Vi har däremot haft andra exempel på, och har andra exempel på, myndigheter som agerar mer aktivistiskt och öppet opinionsbildande. Till dem hör ju både Finansinspektionen och Riksbanken, som ju inte har skyggat för att både ge pekpinnar och uttala sig om bostadspolitiska frågor och annat som ligger långt utanför deras mandat. Om du går lite tillbaka i tiden så hade du två myndigheter som politiken var väldigt irriterad över, nämligen Integrationsmyndigheten under ledning av Andreas Carlgren och Ungdomsstyrelsen under ledning av Lena Nyberg, som ju ofta drev opinion på DN Debatt, och det gjorde politikerna så förbannade att när det skedde ett regeringsskifte så la man ner de här två myndigheterna. Så att politiken understundom har reagerat mot aktivistiska myndigheter, det har vi exempel på. Så då smälter ju frågan ner i två saker. Hur ser man på det här? Hur bör man se på det här rent principiellt, och vad tycker de i sak? Ja, faktum är att rent principiellt så håller jag med Hyresgästföreningen. Vi ska ha en rågång mellan politik och offentlig förvaltning. Om det är några som är snara att peka på den rågången, så är det ju myndigheterna själva. Vi har ju som alla vet då självständiga myndigheter i Sverige som agerar under lagar och förordningar och särskilda myndighetsdirektiv. Och om politikerna ger sig in i enskilda ärenden, då gör de sig skyldiga till ministerstyre, och då smiskas det på fingrarna och då tar man ärenden till konstitutionsutskottet. Det här är faktiskt ett sådant exempel på ett myndighetsinitiativ som ligger utanför deras uppdrag. Så i den principiella meningen så förstår jag Hyresgästföreningens kritik. Men den kritiken som ju riktas mot Boverket i det här fallet i så fall bör ju också riktas då mot Finansinspektionen och Riksbanken, som ju går mycket längre utanför ramarna och har gjort det under lång tid. Så att jag är i varje fall konsekvent i min uppfattning. Jag tycker att myndigheter ska hålla sig till sina uppdrag och inte agera som någon sorts självsvåldiga politiska aktörer.
Och helt kort då, varför tror du att de har gjort det just nu?
Ja, de är naturligtvis frustrerade, och där förstår jag dem. Att de är frustrerade över politikens passivitet. De har ju varit ute tidigare också och pekat på behovet av en översyn av hur svensk bostadsmarknad ser ut. Men då tänker jag så här, att deras uppgift är ju att ta fram kunskapsunderlag som pekar på olika problem, olika exempel, och som ger politiken en palett av underlag att agera utifrån. Men däremot att lägga politiska förslag, vilket man i praktiken gör, det tycker jag är principiellt tveksamt, oavsett vad jag tycker i sak. Och det är väl nästa fråga, antar jag.
Ja, nästa fråga är ju precis vad de föreslår i sak, och det är att de föreslår i stora drag att kommunen anvisar mark med krav på att en viss andel av lägenheterna ska ha en lägre hyra och fördelas med social förtur. Staten ersätter sedan fastighetsägarna med mellanskillnaden. Ja, vad säger du om det förslaget?
Ja, det tycker jag däremot i sak är en tanke som borde ventileras. Och här vet ju de som lyssnar på Bopolpodden att jag gjorde en offentlig vändning så att säga för ett år sedan. Väldigt starkt inspirerat av Stadsmissionen i Stockholm och Räddningsmissionen i Göteborg som ju arbetar med så särskilt socialt utsatta grupper, sådana som står utanför bostadsmarknaden och i praktiken är hänvisade till tillfälliga kontrakt, alltså tillfälliga lösningar där de tvingas så att säga bryta upp med jämna mellanrum. Och jag kan ju inte se att det är socialt anständigt i långa loppet. Så att i sak så är jag liksom sympatiskt inställd till riktningen på det de föreslår. Jag kan till och med hålla med Martin Lindvall om att man borde vidga perspektivet till att omfatta även beståndet för att de här åtgärderna ska bli verkligt effektiva. För nyproduktion är som bekant dyr oavsett om den subventioneras eller inte. Så att rent sakligt så tycker jag att det är ett bra förslag, det är en bra tanke som borde in i debatten. Men det är inte Boverket som borde vara avsändare av den här sortens förslag. De ska ta fram kunskapsunderlag, inte vara en självständig aktör i debatten.
Och du som lyssnar, om du vill veta mer om vad fastighetsägarnas Martin Lindvall tycker så har han alltså skrivit en analys på bostadspolitik.se med rubriken "Med lite puts kan Boverkets förslag bli riktigt bra", där han då har en invändning att lösningar för svaga hushåll söks i nybyggda dyra bostäder och att även 70-80% av nyproduktionshyra är rätt höga hyror. Och han menar att den här hyressubventionen lika gärna hade kunnat användas i befintliga bostäder. Gå in och läs hans analys där. Vi ska gå vidare med att hans kollegor, fastighetsägarnas Rickard Ljunggren och Nathalie Brard, skriver på DN Debatt med rubriken "Det kollektiva förhandlingssystemet vid vägs ände". De är djupt besvikna på hyresökningarna som skiljemännen har rekommenderat. Det här är något som vi har pratat en del om de senaste veckorna här i Bopolpodden och Veckans Aktuellt. Ett nytt system som fastighetsägarna har efterfrågat. Men fastighetsägarna de menar att eftersom skiljemännen har tagit hänsyn till redan ingångna avtal när de har gjort sin bedömning av de nya hyrorna, så har Hyresgästföreningen i praktiken kvar sitt veto i förhandlingarna. Och de skriver så här i sin debattartikel: "När lagen sjösattes 2023 så utlovades att dess tillämpning skulle komma att utvärderas. De rekommendationer som hittills har lämnats i landet visar att en sån utvärdering måste ske snarast möjligt. Utan en förändring av lagens tillämpning råder ingen tvekan om att det kollektiva förhandlingssystemet har nått vägs ände." Ja, vad säger du, Lennart? Har systemet nått vägs ände?
Ja, det börjar i varje fall närma sig vägs ände och jag skulle nog säga att situationen är kritisk. Jag menar, trepartssystemet har ju så att säga i den här, ja, både förra året och i år, visat att det fungerar inte. Alltså parterna är på nationell nivå ens om vissa grundläggande kriterier som hyresförhandlingarna ska basera sig på. Men förhandlingarna hinner ju liksom inte mer än komma ner på lokal nivå, så havererar det hela. Som du vet så har jag ju då själv förordat en förändring av hela förhandlingssystemet där i så fall parterna sätter ett märke som är relaterat till kostnadsökningar som är likartade för hela landet och som är kopplade till inflation eller räntor eller annat och då som ger generella effekter på kostnadssidan. Det har man inte lyckats komma till, utan förhandlingarna bedrivs lokalt och de havererar. Och sen hamnar de då i ett skiljesystem och det kommenterade vi bara för ett par veckor sedan. Och då kan man ju konstatera att skiljemännen verkar inte heller beakta de faktiska omständigheterna utan går väldigt starkt på domar som tidigare har eller utslag som tidigare har gjorts då i hyresnämnden. Vilket då innebär att man snarare tar rygg på ett gammalt system som ju då i grunden byggde på att allmännyttan var hyresnormerande. Ja, jag förstår deras kritik. Ja, här måste någonting göras därför att i långa loppet, om det ska gå att bygga och förvalta hyresfastigheter i Sverige, då måste ju ändå hyrorna i någon mån spegla de underliggande kostnaderna. Om inte det görs, då kommer ju ännu fler hyresrätter att ombildas till bostadsrätter. Det är ju ett alldeles självklart alternativ för fastighetsägarna. Och när vi dessutom inte ens har ett skiljesystem här då som verkar fungera som en rimlig stridsdomar utan mera följer, tar rygg på vad hyresnämnden tidigare har fattar beslut om, ja men då måste det nå till en total översyn. Jag är ju fortfarande inte för marknadshyror i beståndet, det vill jag ju vara tydlig på. Jag tror fortfarande på att ett förhandlingssystem kan fungera och att bruksvärdessystemet kan fungera om det tillämpas på det sätt som var tänkt. Men det gör det inte. Och då tror jag det är dags för en översyn, åtminstone av bruksvärdessystemet och förhandlingssystemet som sådant. Så att jag tror tyvärr att politiken måste ta ett omtag här, om man då inte vill ta steget över till marknadshyror. Men det är ett totalt systemskifte som i så fall kommer föranleda en enorm politisk strid. Och den tror jag inte regeringen vill ta. Så då måste man försöka få nuvarande system att fungera. Och det brådskar.
Det brådskar och vi får se om det blir någon lösning på den knuten. Vi ska gå vidare med att Timbro i veckan har släppt en rapport där de jämför hyresmarknaderna i Stockholm och i Helsingfors. Bland annat så har de gjort ett praktiskt test som visade att de i Helsingfors kunde skaffa en hyreslägenhet på rätt gata på bara några minuter. Och där hörde vi PM Nilsson prata om i vårt måndagsprogram förra veckan. Och motsvarande resultat i Stockholm var att de blev erbjudna en lägenhet på 3-4 månaders sikt. Hur ser du egentligen på den här rapporten, Lennart?
Ja, den har en alldeles uppenbar poäng som vi måste plocka upp och som vi också har ventilerat tidigare. Och det rör ju sambandet mellan bostadsmarknad och arbetsmarknad. Det är en aspekt som vi alldeles för ofta tappar bort. Vi behöver alltså snabbt tillgängliga bostäder och vi är ju i det här fallet näringslivet. Alltså arbetsmarknaden är i behov av snabbt tillgängliga bostäder. Då kan ju det åstadkommas på olika sätt. Det kan ju åstadkommas genom att man har en hyresmarknad som är marknadsprissatt, vilket innebär att du har en hög grad av rörlighet i attraktiva lägen, vilket gör att det finns snabbt tillgängliga bostäder för arbetsmarknadens behov. Det är ju en väg man kan gå. Och tidigare så har man ju då lyft fram Bryssel som ett exempel. Oslo brukar lyftas fram också som exempel och nu kommer Helsingfors. Så det är egentligen bara en variation på samma grundläggande tema. I den meningen så tycker jag att problembeskrivningen är korrekt. Sen finns det ju inte ett sätt att lösa det här problemet. Utan det är den vanliga svenska sjukan att man utgår från sitt eget principiella synsätt och sen letar man exempel som stödjer ens egna teser. Och det gör ju Timbro i det här fallet också då, va? Det finns ju naturligtvis andra alternativ. Och det är ju att ägarmarknaden fungerar på ett sånt sätt att det finns tillgängliga bostäder. Men då är problemet i Sverige att de som flyttar till jobb, typiskt sett då yngre personer som har utbildat sig och är i karriären, de kommer ju inte in på bostadsmarknaden därför att de hindras av kreditrestriktioner. Så Sverige är ju liksom ganska fantastiskt på det sättet att vi skapar ju liksom dubbla lås. Antingen gör vi det genom hyresmarknadens funktionssätt eller så gör vi det genom kreditrestriktioner som gör att bostadsmarknaden egentligen bara fungerar för de som redan är på insidan. Och då fungerar den ju inte för arbetsmarknadens behov. Så att de har en poäng. Och naturligtvis så är Helsingfors som exempel värt att diskutera. Däremot så blir det ju lite löjligt när man liksom pekar på att det bara finns en lösning, för det gör det inte. Men däremot så behöver sambandet arbetsmarknad-bostadsmarknad diskuteras. Och jag kan väl i och för sig tycka att det är bra att Timbro sätter tryck på politiken. För nu är det ju faktiskt snart dags att bestämma sig. På ena eller andra sättet måste bostadsmarknad och arbetsmarknad fungera som en helhet. Det gör det inte i Sverige. Så det är dags för ett politiskt vägval. Där kan jag ju hålla med Timbro.
I veckan så har det också kommit ett par rapporter om nyproduktionen. De har lite olika inriktning. I SBABs senaste Housing Market Index-rapport så målas upp en mörk bild av förutsättningarna för nyproduktion. SBAB, de lyfter att byggpriserna har stigit med 30% sedan 2021. Samtidigt så har priserna på andrahandsmarknaden sjunkit. Det är nyproducerade bostäder som trots allt säljs. De tar det över ett år att sälja. Och samtidigt som finns det ljusglimtar. Räntorna kommer rimligen att sänkas framöver. Byggkostnaderna stiger inte lika snabbt. Och det finns tendenser till något stigande priser på andrahandsmarknaden. Och den andra rapporten, det är Byggfaktas byggstartsindikator som visar att bostadsbyggandet kan ha bottnat i höstas och att det kan ha vänt uppåt sedan dess. Vad tror du om de här rapporterna och läget för nyproduktionen just nu, Lennart?
Ja, för det första så verifierar de ju i stort sett bara en bild som vi har varit ganska ensam ett bra tag. Vi vet alltså att hushållen har förlorat så pass mycket köpkraft att de i förhållande till priser som måste tas ut för nyproduktionen helt enkelt inte ha förmåga att efterfråga, eller jag ska säga via sin efterfråga stötta nyproduktionen. Så är det bara. Och det kommer ta lång tid innan hushållens efterfrågan har återhämtat sig så pass mycket att efterfrågan på nyproduktion kommer att öka särskilt mycket. Det jag ju då noterar här som är lite av en ny information, men väldigt viktig, det är ju att det tar alltså upp mot ett år att sälja nyproducerade bostäder. Vi ska vara medvetna om att i detta nu finns det finns oerhört mycket nyproducerade bostäder, alltså nyligen färdigställda bostäder som ligger ute till försäljning, som möter en väldigt svag efterfrågan. Det betyder ju att för att nyproduktionen ska komma igång, då ska ju företagen först göra sig av med lagret, så att säga. Man tömmer ju först lagret. Och sen så studerar man hur marknaden fungerar, och då måste priserna på andrahandsmarknaden öka. De måste öka ganska mycket för att du ska få ihop en nyproduktionskalkyl givet de byggkostnader som vi har. Så du hör ju själv att även om situationen har bottnat, så är det väldigt långt till dess att vi kan skönja en kan säga, mer markant förändring eller återhämtning på nyproduktionsmarknaden. Det som kommer att hända först är att priserna sakta kommer att stiga på andrahandsmarknaden. Men det kommer att ta tid innan de har stigit så pass mycket att det finns underlag för en mer omfattande nyproduktion. Och det beror helt enkelt på att hushållen har förlorat så pass mycket köpkraft. Det kommer inte att hjälpa med att bara räntorna går ner, utan hushållen måste ha flera år av reallöneförbättringar innan vi är tillbaka till ett läge där vi har rimliga nyproduktionstal igen. Och det betyder ju att det bostadssociala problemet förstärks, och det problem vi har på arbetsmarknaden kommer att bestå ett ganska långt tag framåt. Så att, ja, inte var det mycket till ljusglimtar inte, utan även om man kan konstatera att det kommer inte bli värre i varje fall, och det är väl möjligen bra då.
Ja, en av de städer där det behövs mest nya bostäder, det är ju Skellefteå, i och med de här gröna industrisatsningarna som sker i norr. Och i veckan så kom det ju faktiskt ett glädjande besked. Ett lån från Europeiska investeringsbanken på 800 miljoner kronor tillsammans med ett EU-bidrag på 120 miljoner kronor som ska användas för att stimulera bostadsbyggande. Det här ska alltså göra det möjligt för kommunala bolaget Skebo att bygga 750 nya lägenheter i Skellefteå. Ja, vad säger du, Lennart, när det gäller det här med nyproduktionen? Borde vi prata mer om de möjligheter som EU ger det svenska bostadsbyggandet?
Först, grattis Skellefteå. Grattis till en kreativ förmåga och uppenbarligen ett gott handlag när det gäller att titta på vilka alternativ som erbjuds. Att man har spårat upp möjligheten att via Europeiska investeringsbanken lyfta lån för att på det sättet, så att säga, lätta på finansieringsbördan. Det är både kreativt och skickligt hanterat. Men Anna, vilken ynkedom för AB Sverige. Ett sånt enormt underbetyg till svensk politik. Att bostadsbyggandet fundamentalt har ett finansieringsproblem, en finansieringsutmaning, det är regeringen fullkomligt medveten om. Men den förblir fortsatt passiv. Den förblir fortsatt passiv därför att man har bestämt sig för att marknaden ska sköta de här sakerna själva. Men politiken på övernationell nivå, på europeisk nivå, har ju redan kommit till en annan slutsats. Och har sedan länge kommit till en annan slutsats. Fundamentalt så måste bostäder finansieras. Det måste till någon typ av riskdelning. Jag har påpekat flera gånger, och vi har gjort rapporter från Veidekkes sida som stödjer det hela, att en bostadsmarknad som enbart förlitar sig på oerhört låga räntor och närmast en obegränsad tillgång på kapital, den kommer inte hålla, där kommer inte nyproduktionen hålla jämna steg med behoven, utan man kommer bara bygga mycket när just alla planeter står i rätt ställning. Och det gör de väldigt sällan. Så att det här säger ganska mycket om tillståndet. Vi måste alltså, kommunala bostadsbolag och kommuner måste gå utomlands. Och det måste dessutom vara kommuner med en kolossal stark balansräkning som Skellefteå har. Och det är ju tack vare att de har behållit energibolaget i egen regi och att de äger flygplatsen och att de äger en väldigt mycket mark. Men det är tyvärr inte särskilt många kommuner som ser ut på det sättet. Så att för regeringen är det här närmast genant, skulle jag säga. Men för Skellefteå är det en god nyhet. Och andra kommuner som har en likartad profil som Skellefteå, det vill säga att de har en stark balansräkning, de kan naturligtvis vända sig till Europeiska investeringsbanken, men de som inte uppfyller de grundläggande kraven, de kommer inte bli lika framgångsrika med att gå till EU. Det kan vi nog vara ganska säkra på.
Mm, det var optimistiska nyheter för Skellefteå, men för Örebro så kom det en nyhet i veckan som inte känns lika optimistisk. Där har styrelsen för det kommunala Örebro bostäder beslutat att man behöver sälja 100 lägenheter. De här pengarna ska gå till underhåll av det befintliga beståndet. Och vd Ulf Rolén som var med i Bopolpodden för ett år sedan och pratade redan då att de behövde sälja för att klara underhållet. Ja, det sa han då. Hur ser du på det här att man säljer lägenheter för att klara underhållet?
Ja, men det är ju det här som har skett i 10 års tid, Anna. I 10-15 års tid. Kommunala bolag har ju på alla möjliga orter, Gävle, Norrköping, Linköping, Uppsala, vad det nu är, har ju sålt bestånd hela tiden för att man, det enda sättet att skaffa det kapital som krävs för att rusta upp andra delar av beståndet. Och vad beror det på? Det beror naturligtvis på att hyresintäkterna inte svarar mot underhållsbehovet, vilket i sin tur beror på att hyresgästsystemet inte fungerar som det borde. Motparten Hyresgästföreningen anlägger inte ett företagsekonomiskt perspektiv, utan de betraktar sig som en fackförening som ska hålla hyresgästernas hyror nere till varje pris. Så att det här är ju tecken på ett större systemfel. I grunden är det ju samma mekanism som när en privat fastighetsägare i Stockholm inte kan höja hyrorna och istället väljer att sälja fastigheten till en bostadsrättsförening. Så att det ligger ingenting nytt i det här. Det som möjligen man kan reagera över, det är ju att ett relativt starkt kommunalt bostadsbolag som ÖBO tvingas till en sån här åtgärd. Då kan du vara säker på att det är väldigt många andra bolag som står inför samma typ av beslutssituation. Så det här var inte det första och det var inte det sista exemplet. Det kommer fler.
Det har hänt mycket i veckan och vi ska gå vidare till att byggindustrin har gjort en stor granskning. De har försökt spåra byggmaterial för att säkerställa att inte barnarbete, miljöbrott eller kränkningar av mänskliga rättigheter ligger bakom material som används på svenska byggarbetsplatser. Och den slutsats som de drar, det är att det är snudd på omöjligt att spåra byggmaterialet. Vad tänker du, Lennart, när du läser om det här?
Jag är inte ett dugg förvånad. Jag har själv jobbat med ett par case där vi har antingen ställts inför den här typen av CSR-relaterade krav eller själva försökt driva dem. Och det är ju kolossalt svårt, därför att vad är byggmaterial? Ja, det är stål, det är cement, det är sågade trävaror, det är gips och så vidare. Det kommer från olika länder. Om du tar stål, ja, stål, det är liksom ett material som finns i byggstål, i grävskopan på en traktor som vi använder. Och det finns elledningar i form av koppartråd och allt möjligt. Och det bryts ju i väldigt stor utsträckning i tredje världen. Vi hade ett reportage här på Uppdrag granskning häromdagen som visade på de enorma problemen med koppargruvor i Kongo. Det är väldigt, väldigt svårt att spåra var material kommer ifrån, och det är ännu svårare att kontrollera under vilka villkor som materialet framställs. Och det här är ju inte något okänt problem. Hennes och Maurits har ju brottats med det här problemet i många, många år och försökt hantera det genom att ställa CSR-krav då på sina leverantörer i Bangladesh och vad det nu är. Och jag har ju själv varit i kontakt med revisionsfirmer om det här problemet, och de säger en smula vanmäktigt, för att du inte ska ha det här problemet, då måste du i praktiken ha inspektörer på plats där bomullen plockas eller där metallen utvinns. Och det har vi inga resurser till. Utan då har man utvecklat en typ av dokumentkontroll där man ställer krav i steg nedströms för att sen då få redovisning av vilka åtgärder som görs uppströms. Det är en typ av dokumentstyrning, och den är ju väldigt ineffektiv. Så att jag är inte ett dugg förvånad över de iakttagelser som görs här, och skulle säga att det här är ett oerhört omfattande problem som man nu försöker utveckla internationella standards för, det uppföljningssystem. Men här och nu är problemet oerhört omfattande och väldigt svårt att få grepp på.
Vi ska avsluta den här veckan med en händelse som skedde för några veckor sedan. Det var nämligen då Byggnads demonstrerade på Sergels torg mot vad de ser som bostadsminister Andreas Karlssons passivitet i byggkrisen. Arbetslösheten bland byggarbetarna stiger och det pratas ju allt mer om att det blir svårt att ta tillbaka kompetensen när det sedan vänder. Och det som är nytt, det är att Byggnads nu meddelar att de kommer att demonstrera varje tisdag utanför riksdagen fram till sommaren. Vad säger du om det här initiativet, Lennart? Kommer du att sluta upp och vara med och demonstrera?
Ja, det var väl inte det som var huvudfrågan, va? Men om jag nu ska svara på den personligen, så kommer jag nog säkert att dyka upp någon tisdag, därför att jag är sympatiskt inställd till detta. Jag tror att det är bra att Byggnads kliver ut ifrån sina kontor och så att säga blir mer skarpa i sin opinionsbildning. Jag förstår det, och jag tycker att jag är sympatiskt inställd till det, och jag stöttar det definitivt både i princip och gärna på plats också. Alltså det här kompetensproblemet som de adresserar, ja, det kommer bli helt kolossalt. Jag hör varje dag hur branschkollegor arbetar med nya varsel. Man skär ner och det är både tjänstemän och yrkesarbetare som kommer att drabbas. För mig är det närmast obegripligt att det inte har kommit upp ett förslag om någon typ av permitteringsstöd för byggbranschen. För väl vi har förlorat unga välutbildade civilingenjörer, fastighetsekonomer och välutbildade nya elektriker och så vidare som har flyttat in i andra branscher, då får vi inte tillbaka dem. Så vi kommer ju drabbas av en oerhört kostnadschock nerför vägen väl det vänder igen. Och vi har förlorat kompetens i Sverige som gör att vi kommer vara ännu mer beroende av utländska bolag där vi vet att vi har oerhört stora problem med kriminalitet. Så att det här är ju ytterligare ett område där regeringens passivitet är väldigt utmanande och där priset för Sverige som nation kommer bli oerhört högt.
Mm. Vi får se om de här demonstrationerna ger effekt. Förhoppningsvis så får de det. Tack Lennart för dina kommentarer på vad som har hänt i veckan. På måndag är du tillbaka igen för att kommentera vårt program och vårt samtal med Gårdstens Bostäders nya vd Ulf Merlander, som är lite frustrerad över att det är många som kommer till området Gårdsten och se och lär av vad de har gjort bra för att ta sig från att vara ett särskilt utsatt område, men att det är väldigt få som tar efter.
Jag brukar alltid avsluta mitt samtal när det kommer andra bostadsbolag eller andra intressenter är att nu har ni lyssnat på vad som har varit framgångsrikt i Gårdsten. Nu när ni åker hem så måste ni göra något annorlunda. Men så som det ser ut i Sverige så är det nog ganska få som gör något annorlunda. Man måste bestämma sig för att göra något annat. Och här har vi vissa saker som har fungerat. Och då tycker jag man ska naturligtvis utgå från sin kontext. Men flera av de sakerna som Gårdstens bostäder har gjort genom året, det går att applicera på många andra bostadsområden i Sverige.
Där hörde du Gårdstens Bostäders Ulf Merlander. Hela samtalet, det får du höra på måndag. Jag hoppas att vi hörs då och att du fram tills dess har en riktigt trevlig helg.